Men vadå, jag har inte alls varit, jag har varit på Birkagården en gång i hela mitt liv och det var i vuxen ålder. Och då kände...
Nej, du har varit och sett Snook där. Eller var det på Elverket?
Alltså jag vet att på Elverket så kan jag ha sett dem, för att jag känner igen att jag har det där att ta av mig trycken keps har jag gjort på Elverket.
Okej, men då kanske det var på Elverket då. Skitsamma vart det var.
Ja, det... Right. Välkomna ska ni vara, 150 kilo podcast är i farten. Och vad är det för dag idag? Det är en lördag vi spelar in, dagen innan sändning. Hur är läget, Jocke, uppe i Stockholm?
Det är bra, jag sitter faktiskt i mitt gamla pojkrum idag, som nu har tagits över av min lillebror Sebastian.
Ja, fan vad trevligt.
Ja, det är trevligt, det luktar pojkrum. Och det är så här skönt stökigt som jag minns att det kunde vara ibland när jag bodde här också.
Ja.
Och ja, jag tittar ut genom fönstret och ser att det är, de håller på att förbereda för att det ska springas maraton här.
Just det.
Det är ju den 31 maj idag, så att
jajamän,
det ska ju löpas runt Stockholm.
Jag har Otto i min klass är faktiskt uppe och ska springa sitt första maraton i sitt liv. Jag är så jäkla taggad på att han ska klara det. Det vore så fett om han bara, han har inte alls varit uppe i jättetoppform och tränat särskilt mycket, utan bara kör som Otto brukar köra, gå loss och bara kör liksom.
Han bara gör liksom.
Ja, men han är verkligen så.
Är inte det härligt med sådana människor som bara kan, nej men vad fan, jag springer ett maraton.
Ja, men verkligen, det är sånt kvitto på att man är en doer om man gör det.
Men någonting som jag tänkte på sen förra veckan som vi inte tog upp, eller som vi bara nämnde i förbifarten, det var ju det här med att det var, när avsnittet sändes förra veckan, så var det mors dag.
Ja, och EU-val.
Ja, men och EU-val. EU-valet tänkte jag, det är ju roligare att prata om den här veckan.
Ja.
Så det kanske var mer planerat att det inte nämndes så mycket förra veckan.
Mm.
Men jag tänker att just mors dag kunde vi ha gjort någon fin hyllning till våra mödrar.
Ja, verkligen.
Men jag vet inte, hur firade du din mors dag eftersom att ni är på lite distans?
Eller? Ja, alltså det var mer distans än vanligt, om man till och med säger det. Mamma var hon är i Portugal och firar min kusins bröllop. Ska jag säga. Jo, men det blir ju hennes brors sons, vad kallas det? Brorson.
Ja, hennes brorsons bröllop.
Ja. Ja, men det, på engelska är det så här, niece är ju...
Ja, precis.
Eller, skitsamma. Men John Donaghy har precis gift sig med Natalie. Jag önskar verkligen att jag hade kunnat vara där. De är så underbara människor och jag träffar dem alldeles, alldeles, alldeles för sällan. Mm. Men så de vill jag verkligen gratulera. Jag tror till och med att det är idag de gifter sig, men att mamma åkte iväg en vecka innan. Så att det ser så fint ut på bilden i alla fall. Nej, men så jag har ju faktiskt inte kunnat, jag kunde inte ringa henne för hon hade mobilen avstängd och allting, så det blev bara ett sms som jag skickade iväg. Så det känns lite trist, men jag tänker att jag ska ta ikapp det när jag kommer upp till Stockholm ganska snart. Själv då, hur gjorde du för att hylla din mor?
Ja, alltså grejen var ju att jag hade ätit middag med henne några dagar innan. Hon hade lyssnat på podcasten då när jag för 2 veckor sedan pratade om henne och sådär. Hon tyckte det var väldigt fint och var väldigt rörd av det.
Mm.
Men det var ju inget riktigt morsdagsfirande liksom. Det var ingenting jag hade planerat så.
Mm.
Så att på morsdag så bjöd jag ut henne på middag.
Mm.
Men hon hade redan bokat in med sina andra väninnor. Och de skulle gå och käka middag och sen så jobbar hon i veckan och sådär. Så att vi hann inte ses och vi har inte än idag hunnit ses. Så att min mors dag bestod av att så här, jag gick och åt lunch med Alexanders mamma som har varit som en bonusmamma för mig. Jag har liksom alltid kunnat vara hemma hos dem. Jag har ju hängt där lika mycket som jag hängt hemma i stort sett. Så att vi åt lunch, hela deras familj och jag och Dianas pojkvän. Och så där. Det var väldigt trevligt. Och sen så var jag hemma på middag hemma hos min pappa och mamman till Alma då, Anna-Karin. Och åt middag och firade hennes mors dag. Så att jag har ju liksom firat alla mödrar i mitt livs mors dag förutom min egen mamma. Så att jag ber väl om ursäkt till Susanne Falk för det. Och jag älskar dig över allt annat, men vi får ta och fira det när vi ses. Men vi har väl inte bråttom, för den kärleken finns ju kvar. Liksom.
Åh, vad fint, Jocke.
Lät det där lite krystat?
Ja, men lite morskris, men det är lugnt. Det är fint. Det är väldigt fint. Men vad fan, vi drar igång den här podden nu då, så lägger vi mors dag bakom oss. Nu kör vi! Okej, men EU-valet då? Det känns ju lite obligatoriskt att vi måste ta upp det här. Det är ju fantastiskt och hemskt samtidigt, som alla säger. Men hur gick det för dig? Du röstade, hoppas jag.
Ja, det är klart jag gjorde.
Ja.
Det var lite speciellt dock. Jag hade, alltså både mitt pass och mitt lägg har gått ut.
Ah, nej.
Så att jag har varit papperslöst. Så att det har varit jag och 200 000 rumäner som inte har papper i Sverige.
Ja.
Får man säga så där?
Nej, ja, det är väl klart. Eller vadå?
Det lät lite så här halvnassigt. Ja, skitsamma.
Det är ju så att det är inget. Kanske du behöver inte begränsa till att det bara är rumäner som är papperslösa.
Nej, okej. Ja, skitsamma. Jag är i alla fall papperslös. Jag har ingen ID-handling som styrker min identitet.
Ja.
Vilket då gjorde att jag... man måste ju ha med sig någon, en intygsperson, som intyger att jag är jag.
Ja.
Och mitt röstkort låg hemma på Lidingö och jag var inne i stan tillsammans med Alex, så att jag hade inte det heller.
Ja.
Och då kan jag inte gå till vilken vallokal som helst, utan jag måste gå till en förtidsröstlokal, och då gick jag till stadsbiblioteket i Stockholm.
Okay.
Och där var det ju en jäkla lång kö. Alltså. Ja. Så då ställer man sig i den. Duktig Svenne Banan som man är, så gillar vi att stå i kö i Sverige.
Ja.
Och då så står man där i 2 minuter, så kommer det någon funktionär och säger: är det någon som inte har röstkort? Då räcker jag och 5 andra upp händerna och säger: ja, det är vi har inga röstkort. De bara: ja, ni kan komma före alla här och ställa er här och skriva ut röstkort. Vi bara: okej, tack. Så fick man bara uppge personnummer, inget lägg, ingenting.
Ja.
Fick sitt röstkort utskrivet. Och sen så bara: ja, men vad gör vi nu då? De bara: nej, men ni kan gå före direkt till valsedlarna och sen så gå och rösta.
Jaha, så du behövde inte visa någon lägg?
Jo, men sen så ska man ju visa lägg när man lämnar in det här röstkortet då.
Okej.
Okay. Själva valsedeln. Då sa jag det, att jag har inget lägg, jag har ingen giltig ID-handling. Och då sa de att: jaha. Jag bara: men jag har en intygsperson här, kan han intyga att jag är jag? De bara: ja, absolut. Alex visade tummen upp och sen så var det good to go. Alltså det var det mest lätta valfusket. Alltså om jag hade velat valfuska, åka runt till alla de här förtidsröststationerna och gjort exakt samma sak.
Fast...
med massa olika personers identitet som inte har röstat.
Ja, just det.
Men det gjorde jag ju inte. Jag är ju en hedlig människa på det sättet. Så att jag fick lägga min röst och sen så missbrukade jag inte den makten. Nej.
Ja, det är fan fint av dig. Eller bra av dig. Men jag måste ju säga att jag skäms ju. Eller det var ju en väldigt jobbig dag för mig. För att jag...
Då röstade inte du?
Nej, jag röstade inte.
Nej, men herregud, Magnus.
Ja, men nu får jag faktiskt förklara
mig. Det är ju det absolut vidrigaste man kan... Alltså,
jag vet.
Det finns få saker man måste göra som medborgare i ett land.
Ja, men jag vet. Men nu är ju jag inte medborgare i Sverige, vilket var problematiken. Jag hade ju förberett mig en månads tid av att verkligen kunna gå med höjt röstkort fram till vallokalerna och lägga min röst på FI som jag verkligen så här bara velat rösta på i en månads tid. Liksom. Och sen så kom jag ju eller så skulle jag, var jag på väg då till ICA och så träffade jag någon som bara, men glöm inte att rösta. Så bara, jajamensan, skulle jag bara cykla hem, hämta röstkortet. Men då så har jag ju haft någon form av så här inbildning, för att man har sett de här röstkorten ligga, eller så här instagrammas så här nonstop i en veckas tid innan där, när alla gjort sina förtidsröster. Så jag har ju i princip inbillat mig att jag faktiskt äger ett röstkort. Jag har liksom sett det framför mig på mitt skrivbord, fast det har aldrig legat där liksom. Så jag går igenom alla, rotar igenom varenda papper jag har i hela lägenheten och försöker hitta det här jäkla röstkortet. Tills jag då till slut stöter på ett brev från vad kan det vara, valmyndigheten eller röst någonting, som säger att i och med att jag är tysk medborgare så måste jag, om jag vill rösta i svenska EU-valet, så måste jag anmäla mig till svenska röstlängden senast den 25 april.
Nej.
Och bara det var så hemskt. Så där stod jag lottlös på en söndag och kunde inte... Ja, men det kändes lite som att titta på bingolotto utan en lott, liksom.
Ja, men fy fan vad segt för dig.
Ja.
Och ja, jag förstår att...
Men det var ändå jäkligt spännande att få följa valvakan ändå och hur sjukt jäkla det här valprognosen var mot själva resultatet. Och sen,
ja, men grejen är att jag fattar inte riktigt varför de visar den där valen. Alltså den säger ju ingenting.
Vilken
de
då?
Har ju
prognosen?
Valen. Ja,
ja, just det, just det.
Alltså, ja, alltså det är helt meningslöst att de visar den. För det ger bara... De har gjort valen i större städer och på vallokaler där det är mycket folk som rör sig. Mm. Vilket gör att små partier som inte vet om de kommer in eller inte, till exempel FI, får högre siffror. Och de har gjort det på ställen som till exempel Stockholm där SD inte har så mycket väljare, vilket gör att de får lägre siffror. Vilket gör att det blir väldigt missvisande när sen det riktiga valresultatet kommer och det blir en sån väldig differens i de siffrorna.
Mm.
Och då, alltså jag tycker bara att det är så här...
Ja, jag håller med.
Jag vet inte, jag tycker det är helt onödigt att bara visa det. Varför gör det? Ja. Det är bara för att SVT ska fylla ut sin jävla tid i valvakan. Ja. Och jag tycker det är ju det är en vidrig anledning att göra en sån grej på.
Ja, 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 men absolut. Men vad fan. Det är ändå liksom... Det blir lite av en, alltså så här, underhållning på något sätt. Men jag tycker det är spännande att se hur... Eller vad så märkligt, den här foodtrucken som bara stod mitt i valvaka lokalen. Och så här,
ja.
SVT försöker vara lite hippa på något sätt och...
Ja. Men pratade de om den? Jag såg inte början av... Eller jo, jag såg ju fan hela valvaken, tror jag.
Ja.
Men pratade de någonsin om den här foodtrucken?
Nej,
eller den bara stod där? Den var bara en del av kulissen.
Ja, men jag så eller passade inte överhuvudtaget in i kulissen. Men,
nej, verkligen inte.
En lite spännande grej med det som har hänt nu inför det här valet med alla demonstrationer mot SD med framförallt den här vänd ryggen mot rasismkampanjen.
Ja, precis. Ja, den var, alltså, jag var ju på Norrmalmstorg och såg när Jimmy stod där och snackade.
Ja.
Och alla var bara vända med ryggen mot honom och pekade finger bakåt liksom. Och det var så jävla mäktigt att se. Och han kunde inte slutföra sitt tal för att ljudnivån var så hög.
Ja.
Och det var så, alltså, det var så jävla bra och coolt att det funkade så hårt liksom.
Ja, och lite, och det här, jag tycker jag får fan gåshud när jag tänker på det här, för det var liksom, ja, men nu snart ett år sedan som när jag började på Hyper, som jag hade den här, alltså lite av den här drömmen av att tänk om man faktiskt kan göra någonting som påverkar på något sätt i den här staden, i Karlskrona, just som är så pass liksom invandrarfientlig eller liksom som är så...
Nassevänlig.
Ja, men precis. Och det var ju liksom här i Karlskrona som vi satte igång den här vänd ryggen mot rasismkampanjen. Och det var ju här det började allting liksom. Och man var där första gången det faktiskt hände och faktiskt få se hur stor resonans det gav i hela Sverige, att liksom i princip i varenda större stad där SD hade ett valmöte på eller torgmöte, så vände folk ryggen. Och det är bara så jävla häftigt att känna att man har varit med av en sån, på en sån start av någonting. Och samma sak gäller då den här inte i mitt namn-kampanjen som det har pågått i en veckas tid på Instagram.
Ja, just det, den.
Jag vet om du har sett den.
Jag såg dig lägga upp på valdagen.
Ja.
Kampanjen går väl ut på att man skriver hashtag inte i mitt namn,
ja,
på en bild man har.
Precis, precis. Jag menar, nu är det ju typ så här tiotusentals inlägg på Instagram med inte i mitt namn hashtaggen. Och jag var den tredje som la upp bilden. Jag tycker
ja.
jag måste ändå säga att jag är lite stolt över det.
Jag vet inte, jag måste ju också göra en sån bild nu, känner jag.
Ja, för fan, givetvis.
Vi ska se här, vänta. Nu ska vi se här. Jag tar fram papper och penna. Ska vi se.
Du gör en live i podcasten.
Ja, men jag kände att jag har ju inte gjort det så här. Inte i mitt namn. Hoppas jag att jag har stavat rätt, för jag är dyslektiker. Och sen ska jag ta en bild på det här, va?
Ja, ha med micken så folk hajar att det faktiskt är...
är live. Nu ska vi se här. Så. Så. Och sen så ska jag ha mig själv med också. Herregud, vad jag fubblar runt här. Så. Blev den där okej? Okay. Den blev jättebra. Perfekt. Utfrätt bakljus. Fan vad snyggt det blev. Då kommer den komma ut under hashtaggen inte i mitt namn och under hashtaggen 150 kilo, så att ni kan kolla på den.
Yes, fan vad fint. Vad bra, Jocke, vad härligt. Du är del av rörelsen.
Jag är glad att du har fört in mig på den här kampanjen och kan upplysa mig om vad, ja, men, om saker som ja, men, som ni gör i skolan och som faktiskt blir någonting. Och jag tycker det är jävligt fint att ni kan göra det. I tisdags i veckan här så firade min utbildning 10 år.
Jaha.
Vilket gjorde att, ja, tv-människor är ju inte de som spottar i glaset. Vi gillar ju att fira när det finns saker att fira.
Jaha.
Och min huvudlärare Jesper är inte något undantag. Så han abonnerade Berns övervåning. Och bjöd in alla 10 årskullar av Medieinstitutet elever.
Nice.
Så att då, vi kom dit och fyllde upp hela terrassen. Och hade en jäkligt bra kväll. Det kändes lite konstigt för mig när jag gick runt där. Eftersom att jag inte... ja, men efter praktik och sånt här inte har ett jobb direkt efter examen.
Ja.
Jag vet ju inte exakt vad jag ska göra.
Det var väl ett guldtillfälle att häcka.
Ja, men precis.
Jobb.
Ja, men det var ju ett guldtillfälle att mingla runt och prata med folk, och det gjorde jag ju också. Jag tog ju det tillfället i akt.
Ja.
Och jag älskar ju att mingla. Men det var ändå lite märkligt att känna att så här, för på något sätt så känns det som att ibland har lärare och vänner så här, tänkt mig som någon person som ska, jag menar, att jag har det liksom fixat för mig.
Ja, ja.
Att mina lärare alltid, eller de har sagt liksom att ja, men det är klart att det kommer gå bra för dig.
Ja.
Och då kändes det lite märkligt att glida runt där och inte kunna, jag vet ju att det är den här branschen jag kommer jobba i, så det är inte det.
Ja.
Men det kändes lite märkligt och att inte kunna svara för sig själv på det,
ja,
det sättet
förstår,
som de kanske förväntade sig att man skulle göra.
Mm.
Men skitsamma, vi hade en väldigt bra kväll och vi var ute ända in på småtimmarna, även fast det var en tisdag.
Ja.
Men någonting som jag tyckte var, eller någonting som, jag vet inte om jag tyckte att det var så intressant, men jag tänkte på det i efterhand eftersom att det var ändå några av de gamla eleverna som lyssnar på våran podcast.
Okej. Okay.
Och det var mycket snack om det när jag pratade med folk där.
Okay.
Och någonting som en av dem sa var att så här, Han har jobbat i branschen ganska länge. Han gick ut för 4 år sedan från min utbildning. Men han har jobbat med hyperelever och med institutet elever i efterhand då, på olika projekt. Och det han tyckte då, eller det han såg som var skillnaden mellan de här två skolorna, var att så här, han tyckte att hyper får så väldigt mycket, de föreläsningar ni får verkar vara sådana som lyfter er som individer och som peppar er och så här, ni kan, ni är bra. Och inte hjälper er till att så här ska ni lösa problem, utan ni får problem och så får ni lösa dem själva. Den metodiken är ju bra i sig, eftersom att du skapar ju verktyg själv och du lär dig på ditt eget sätt och sådär. Men när man kommer ut i till exempel då tv-branschen där han jobbar, eller han ska göra reklamfilm, och sen så kommer en elev från en skola där man har fått höra att så här, du är så jävla bra och du kan ta på dig världen och ta på dig allt ansvar, så kan det lätt falla på att man inte har fått lära sig problemlösningen. På samma sätt så är Medieinstitutet en skola som också ger dig, den bryter först ner dig och säger att så här, du är dålig, och sen så ger den dig verktyg för att lösa problemen, och så får du göra det igen och så blir du bättre. Och du får föreläsningar i hur du löser saker. Men när du väl kommer ut på praktik, då får du också den här boosten att så här, du kan göra det här, du har gått Medieinstitutet, du är så jävla bra, du är ämnad för den här branschen. Men jag tänker då att så här, vad är bäst och vad är vårt egentliga värde i branschen? Hur mycket är inbildning från skolan? Ja, vad tror du?
Alltså jag tror, oavsett bransch, så tror jag att det är jävligt viktigt att få känslan av att du är ämnad för, alltså så här, när du är klar med utbildning, särskilt eftersom båda våra skolor är ju yrkesutbildningar. Ja, precis.
Yrkeshögskolor.
Att man ska känna när man är klar med skolan att man är beredd för en bransch liksom. Att så här. Sen så tror jag att det är i tv-branschen och reklam, eller den, det är ju ganska mycket bredare bransch som hyper har framför sig än vad kanske din bransch.
Absolut.
Är. Och vilket gör att när du säger att man lär sig att lösa ett problem, så tror jag att i tv-branschen så kan det nog vara väldigt mycket mer än i min bransch ett rätt och ett fel. Medans i reklambranschen så är det är nog väldigt mycket öppnare vilken sorts, alltså så här, det kan finnas en rätt och en fel lösning, absolut, men jag tror att bland de rätta lösningarna så kan det vara så extremt mycket olika som gör att man inte ska lära sig ett visst sätt. Absolut, jag håller med. Jag är ganska frustrerad ibland över att man inte vet huruvida ens lösning är rätt eller fel. Men jag tror att det är väldigt det viktiga med vår skola är att man har känsla av att man är kapabel till att lösa vilket problem som helst. Och oavsett vad lösningen är så är det en applicerbar lösning. Liksom.
Absolut. Men jag tänker att så här, det kan ju bli väldigt... om man då är som... nu drar jag ju alla över en kam. Och jag drar ju bara det här utifrån det jag hörde från honom. Men jag tänker att så här, om man som hyperelev då kommer ut i världen, man går ut skolan, alltså jag har ju otrolig ångest för att komma ut i världen nu efter att ha gått den här utbildningen 2 år, och det kan vi ju prata om snart, men jag tänker att när man kommer ut som hyperelev och har det här jävlar anammat i sig, och man vet att så här, jag kan ta över världen, jag kan göra en Heisenberg-resa i vilken bransch som helst egentligen, alltså jag är så jävla bra. Och sen så kommer man ut till och ska söka jobb och får ett jobb inom kanske tv-branschen eller inom reklamfilmsbranschen, där det finns ändå väldigt mycket rätt och fel, och det finns hierarkier där du måste göra saker på ett visst sätt för att det både ekonomiskt och tidsmässigt ska fungera bra och rätt. Då kan jag tänka mig att det kan bli ett någonting skevt i att så här, man tar på sig för mycket ansvar och att man hamnar i konstiga och jobbiga situationer för att man inte har lärt sig den metodiken från början.
Jag förstår verkligen vad du menar, och jag tror att det är väldigt, väldigt många hyperelever som kommer ut och förväntar sig, eller som dels är det många som beskrivs som ganska arroganta som kommer ut från Hyper Island för att de tror sig kunna ta över världen och hit och dit. Men också så är det väldigt många som blir besvikna för att det är väldigt svårt att applicera det här arbetssättet som man har på Hyper Island i den verkliga världen, om inte folk är öppna för det. Men någonting som däremot, när det går bra för hyperelever, så är det när de arbetsplatser man kommer till är öppna för att jobba, alltså på ett lite mer, ja men på ett nyare sätt liksom, eller på ett annorlunda sätt, och på så vis kan liksom, för det handlar Hyper, så i grund och botten handlar ju bara om att bli en bättre medarbetare. Det är inte så att det blir en bättre Hyper ska inte spotta ut den bästa designern i världen, ska inte spotta ut den bästa kommunikatören hit och dit, utan Hyper Island ska spotta ut de bästa teamarbetarna i världen. Och sen så att det därmed medför att Hyper Island-elever blir extremt kreativa, för att de skapar möjligheter och plattformar för att kunna bli så pass kreativa. Det är ju det som är lite grejen. Alltså jag tror att det är väldigt svårt för en hyperelev att komma in i en väldigt hierarkisk struktur och försöka bryta någonting där. Men genom att göra det, så fungerar arbete bättre kanske.
Jag förstår vad du menar.
Det finns en problematik med Hyper Island-elever kommer ut som inte kanske kan exakt rätt sak. Men jag tror väldigt mycket på att de rätta sakerna tar inte särskilt lång tid att lära sig om man är rättfattad i liksom till att kunna ta till sig kunskap liksom. Ja, alltså det var ju nu exakt ett år sedan jag stod här och lite så här på skoj nästan bara åkte ner till Karlskrona för att se vad Hyper Island hade att bjuda på. Och var skitnervös, jag var inte så nervös som jag känner att jag borde brukar vara, eller som jag brukar vara i såna här sorts sammanhang. Men jag var ganska så här, det här, vi får väl se vad som händer typ. Och sen så var det ju liksom en intensiv, skitkul dag av intervjuer. Så varför jag tar upp det här nu är för att häromdagen så var det här som kallas då Admissions Days, när de nya eleverna kommer hit och söker och är supernervösa och man ser hur de är så vilsna och men det är någonting märkligt som händer inom mig när det kommer hit liksom nya elever. Jag tror att jag ser det lite hos mina klasskamrater också, att man så här, man distanserar sig väldigt gärna ifrån dem, för att man vill ändå man vill ändå liksom se att man själv inte är en av dem på ett sätt.
Precis.
Och det är nästan, jag känner nästan att det finns ett så här, jag känner mig väldigt så här djuriskt hotad utav att de kommer in på mitt revir på ett sätt. Liksom.
Ja. Det är... ja, men för mig, så, jag minns ju också det här. Jag minns ju när du var ju och sökte i min skola när jag var där. Och då var det ju väldigt lugnt. Då satt ju du och snackade med mig och vi hade jävligt trevligt. Liksom.
Ja, ja.
Men jag förstår precis hur du känner. Och man vill ju vara den här coola tvåan. Jag vet inte,
ja.
Det låter så jävla primitivt och fult. Men man vill ju ändå vara den här lite smått mystiska, den som vet mer än vad du gör, när ätterna sitter där. Man vill gå förbi när de har en föreläsning eller när lärarna står och pratar med inför de nya antagna eller de nya sökande. Så vill man gå förbi och så vill man få en kommentar av läraren och så vill man dräpa honom.
Ja.
Så att de nya ätterna inser så här, alltså bara på skoj. För att jag skulle ju aldrig göra det mot mina lärare, för de är härliga människor. Men man vill göra det bara för att visa att så här, jag är högst upp på hierarkin här.
Ja, men precis.
Och det är ju ett jävligt sjukt beteende.
Jo, men jag vet inte, det är någonstans det här, eller jag känner igen, om man tänker tillbaka på gymnasiet när de nya ettorna började, då var det ju lite en annan grej, för då var man ju per automatik äldre. Liksom, i alla fall ett år äldre, som på den tiden ändå var ganska så här, avgörande. Liksom. Men nu så här, på en yrkeshögskola, då är det lite så här, ja, men de är, eller många är nog äldre än mig och jag kanske är äldre än några som kommer hit. Men det är ändå så här, det är inte det som är avgörande, utan det handlar faktiskt om någonting som jag har lärt mig på skolan som skulle vara annorlunda. Liksom.
Ja, precis. Hos mig. Exakt.
Som gör, och det är det enda jag kan ta på som skulle urskilja mig ifrån dem. Och jag vet ju själv att jag tyckte att de som gick här var ganska coola. Men nu när jag är här, så i sanningens namn, så är ju inte någon, är ju inte riktigt det som jag har lärt mig här som gör mig coolare på något sätt. Och,
nej, men man inser ju själv att så här, jag kanske inte är så cool.
Ja, men exakt.
Men nu gäller det att bara upprätthålla den här jävla bilden de har av mig.
Exakt. När vi började skolan så hade vi ju ingen äldre klass som var här samtidigt som oss. Så vi hade ju liksom platsen för oss själva. Vi blev ju inte nollade och vi pissade ju ut vårat egna revir här. Men liksom.
Men hur ska du göra då för att så här, jag tänker bara så här, min skola har det ju väldigt enkelt. Vi har det ju ganska enkelt för oss att tvåorna är ute alltså på praktik. De tar in ansökningar under tiden vi gör våra sista veckor i skolan innan sommaren.
Ja.
Och sen så direkt efter sommaren så går tvåorna på praktik.
Ja.
Och då kommer de nya ettorna in och har skolan för sig själv i 3 månader.
Ja, men det är typ som det kommer vara för oss också. Bara att vi har 2 veckor som vi kommer härja här lite på föreläsningar innan vi går på.
Ja, men precis. Och då, men då finns det ju ändå det här pinka in reviret stämningen. För vi har ju inte det. De ettorna känner sig ju hemmastadda. Och de känner ju att ja, men nu är det här vår skola.
Ja.
När tvåorna kommer tillbaka och måste reclaima position.
Ja.
Men så vad ska du göra då under de här 2 veckorna när ni har föreläsningar? Ska du ställa dig i ett hörn och bara dra ner gylfen och bara låta kroppsvätskorna flöda?
Ja.
Är det en bra idé, Magnus?
Alltså jag tror fan att de skulle nog få ganska bra respekt för mig och att så här, jag menar allvar.
Jag tror att de skulle tycka att det var lite sinnessjuk.
Ja, men om man hänger upp en skylt och bara med liksom där bara 2 år får pissa liksom så här, så det här är ett inpissat område. Känner er inpissade, jag vet inte.
Ja, ska ni göra det på nollningen då?
Nej, men ja, vi måste ju fundera på det där. Det är bra att du tar upp det. Det måste vi fundera på nu innan sommaren så att vi är väl förberedda när vi kommer tillbaka.
Bara kissa ner alla väggar på skolan och så bara, nu får ni städa.
Ja. Det är Pride i Karlskrona just nu. Det är första gången någonsin som det finns en Pride-festival här i Karlskrona. Och det är lite speciellt.
Det är jättebra.
Ja, alltså det är skitbra. Jag är skitglad för att det är så. Men jag funderar bara lite på det här. Visst borde man kunna säga att Pride är en högtid?
Ja, eller det beror väl på vem man frågar. Men det är det väl. Mm. Det är ju en folkfest om inte annat.
Ja, men precis. Ja, men jag tänker om så här, de här ambitionerna jag har kring att, eller så här, julen borde försvinna liksom. Om man bara kan så här, haja att det som vi faktiskt gör och det som är våra traditioner, som till exempel Pride, borde anses som våra högtider. Och att göra sådana dagar lediga istället för kristna högtider som inte korrelerar med vår religiösa tro. Men ja, hur som haver, så det är i alla fall första gången det är Pride här i Karlskrona, och det känns spännande, men det känns också lite som att det är en ganska ignorerad högtid här. Folk vill kanske inte riktigt kännas vid att det är Pride här.
Okay.
Jag vet inte, alltså det kanske bara är min upplevelse av det, och jag har faktiskt i ärlighetens namn inte varit jättemycket inne i stan och kollat på saker och ting, vilket i sin tur också visar på hur jag kanske är delaktig i den här ignoransen. Men när jag har varit inne i stan så har de en stor jäkla scen på, mitt på Ronnebygatan, den här stora gatan, och så är det något stort band som spelar där, men det är liksom ingen där som kollar. Och det är ganska tomt och folk bara går förbi, och det är någonting som känns som att det borde kunna vara värsta folkfesten, och där folk borde kunna liksom verkligen fira in det här fantastiska nya sensationella som händer i stan.
Det är väl det som är lite problemet med många småstäder i Sverige. Speciellt om befolkningen där är lite inskränkta och främlingsfientliga, likt Karlskrona har ju liksom mycket sånt för sig. Och då blir det ju, alltså för dig och mig så är ju Pride någonting väldigt positivt och någonting väldigt härligt, och man blir glad och det är folkfest, och för oss betyder det folkfest. För oss är Pride en grej som alla tar del av och alla blir glada av. Och jag tror att det är det du känner, att när du inte får det gensvaret, även om det finns många som deltar, så är det inte alls genomsyrat i samhället på samma sätt som det är i Stockholm. För oss så är det ju, ja, men det påverkar ju alla. Och det påverkar ju nästan alla positivt i Stockholm.
Ja, men sen så kan man ju också tänka att det är klart att när Pride var i Stockholm första gången så var det inte heller så pass liksom stort och så.
Nej,
så det är väl klart att det är, men det är väl häftigt i så fall att om det går några år av att det är Pride här varje år, så kan det nog bli en väldigt mycket öppnare och varmare stad att vara i. Vilket är fett. Men någonting som jag blev fantastiskt glad över att se när jag läste programmet här över Pride var att de har skumparty på en av klubbarna här. Och jag menar, skumparty, det känns så otroligt, nästan 90-tal. Alltså jag har verkligen, det var så jäkla länge sedan jag ens hörde talas om ett skumparty.
Ja,
men har du varit på skumparty någon gång?
Nej, alltså skumparty för mig är film.
Film?
Ja, alltså jag har inte tänkt att någon någonsin har ett skumparty på riktigt.
Okej.
det är lite så här, det är film och det är ifall man är dyngrak ranglandes hem från en klubb och sen så har någon hällt en flaska yes i avloppet så att det har blivit massa skum och så slänger man det på varandra.
Eller så här vattenfontän.
Det är ju lite som ett snöbollskrig på sommaren.
Ja, men exakt. Och jag menar, när jag var 14 någonting så var det värsta grejen i Stockholm, har jag för mig. Det var så här, varannan ungdomsklubb hade skumparty typ.
Okay.
Det här, om du har missat det här så det var ju...
jag var för mobbad för att gå på ungdomspartyn när jag var liten.
Men det här var i alla fall, eller jag menar, jag tyckte det här var typ det fetaste man kunde gå på när jag var 13-14. Skumparty, alltså det bara vällde ner skum ifrån taket och man liksom drunknade i det här. Och det var så jäkla kul, för det var någonting helt annat i samband med en fest. Men jag började fundera lite på det här liksom, att när jag tänker tillbaka på, jag var ganska mycket på så här, ungdomsklubbar när jag var liten, på så här, The Wave hette det på Fryshuset.
Ja, just det, The Wave. Och så var Birkagården var du på också.
Du menar elverket på Lidingö? Nej.
Nej, men elverket och sen så, men Birka var ju det som låg i ovanför Karlberg, ovanför Karlbergs station, bakom husen där vid Sankt Eriksplan. Du var där och kollade på Snook, vet jag. Tillsammans med Alex.
Nej, det här, nu hittar du på. Jag har aldrig ens sett Snook. Annars hade ju...
Jo, du stod där och sa åt massa snubbar att ta av sig sin truck i keps.
Alltså, ja, nej, det här är nonsens. Ja, hur som har... Nej, jag har aldrig sett Snook live. Jag lovar.
Jo, alltså, det här är en anekdot som Alexander berättar ofta.
Va?
Ja. Du har sett Snook live och det var på Birkagården.
Okej. Okay. Det här är ju fantastiskt, i så fall. Men okej, okay, hur som haver, så... vad var vi då så? Skubbparty. Jo, men jag pratade om det här med ungdomsfester. Ja, det känns numera när man är vuxen och inte riktigt kan gå på fest utan att dricka alkohol. Så känner jag bara så här, vad gjorde man på de här festerna? Och man, men så kom jag ju helt enkelt fram till att det var ju att man dansade. Man gjorde det man... ska göra när man är på disco eller på fest liksom. Och att man kunde göra det utan att vara full känns ju som att fan, då måste man ju haft kul på riktigt. Och eftersom jag var på så jäkla mycket sådana sorts klubbar när jag var liten, så känner jag att jag måste haft jävligt kul när jag gick i högstadiet och dansade disco.
Ja,
ja, jag vet. Jag blev bara glad när jag tänker tillbaka på den här tiden, för att det var så, det känns så märkligt att man, det var så mycket så här, det var så seriöst också på dansgolvet, att man skulle ha hånglat med flest liksom tjejer, och det var liksom, det var så jäkla skumt sätt att umgås på.
Ja, men skulle, men så du dansade i skum och du skulle hångla med tjejer i skum. Det låter som att det enda som är skillnaden från idag är att det var ingen alkohol inblandad.
Jo, men försök att rättfärdiga att dansa i skum med tjejer utan alkohol.
Okej.
Okay. Alltså för mig, jag vet inte. Jag har en liten tanke som ligger och smular i bakhuvudet.
Smular i bakhuvudet. Okej, okay, ja.
Jag tänkte inleda det här segmentet på ett lite krystat sätt. Nej, men så här, jag har ju gått på ganska små skolor hela mitt liv. Och alltså, jag menar, tyska skolan, väldigt liten skola. Viktor Rydberg gymnasiet, väldigt liten skola. Kulturrama, också en väldigt liten skola. Och sen Hyper, också en väldigt liten skola.
Herregud, vad mycket skolor du har gått på. Det är ju fan helt galet.
Ja. Ja, ja. Ja, men hur, okay, hur som haver, så det har ju...
Hur som haver har du sagt 50-11 gånger det här avsnittet, du vet det va?
Har jag?
Ja, varenda gång vi ska gå vidare från något som vi har skämtat om eller du har tappat tråden lite, så har du sagt hur som haver. Men ja,
hur
det får,
som
det
helst
vara så.
Då? Ja, för att gå vidare så jo, det har ju gjort att mina relationer till så här, lärare eller överordnade ska man säga, har varit ganska nära. Man har ju känt, eller det, man har ju inte varit en i mängden lika mycket som man kanske skulle ha varit i en större institution av något slag. Och det här har liksom gjort, i alla fall sen gymnasiet, att så här, man får... jag har haft ganska, eller jag vet inte om det är just mer jag än andra i mina klasser, men jag har känt att jag har fått väldigt goda relationer med mina lärare. Eller folk som sagt överordnade. Och jag vet inte, det är någonting för mig ganska speciellt att få den här relationen. Det känns, även om du känner igen det här, men när man får en bättre relation med någon som man kanske i vanliga fall inte borde ha en bättre relation med, så känns det lite spännande.
Ja, alltså jag har ju haft också bra relationer med mina lärare, både på min gymnasieskola. Jag gick en väldigt stor skola i grundskolan.
Ja.
Så att den där hade jag väl inte det. Men jag hade väldigt bra kontakt med mina lärare under gymnasiet och nu även på Medieinstitutet.
Mm.
Ja, jag vet inte. Jag har ju inte haft någon så här personlig eller privat snarare relation med mina lärare på gymnasiet förut. Alltså nu i på MI så har ju jag, ja men då kommer man ju väldigt nära, ja men framförallt Jesper som är huvudlärare och en jäkligt härlig filur. Han bjöd med oss hela klassen hem förra året på avslutningen.
Mm.
Hem till sig på poolparty. Och han är en sån öppen och varm karaktär. Men det gör ju att jag inte, jag vet inte, jag kanske inte har fått någon bättre kontakt än någon annan med honom, men jag förstår vad du menar. Det är väl lite som, ja men det är väl, det finns väl någonting som ligger nära att bli förälskad på jobbet, om ens jobb har en sån policy att du inte får dejta dina kollegor.
Ja, men jag tror att det är lite den där, eller det tangerar lite där, den grejen jag är ute efter, att man gör någonting som man inte får göra, typ, fast det är mer en oskriven regel på något sätt.
Ja, men precis.
Och jag har bara lagt märke till det nu, för att det känns som att det har hänt mig flera gånger nu. Och även nu så på Hyper så har jag nu kommit väldigt nära en PM, visserligen för ett annat program. Så på så vis så spelar det ingen roll egentligen. Men det är ändå, det känns väldigt så här, ja men det känns lite som att man får tillgång till, ja men, jag vet inte, det är lite som att så här, få fuska på ett prov.
Ja, men jag känner väl att så här, det viktiga i en sån relation, eller vad man nu ska kalla det, är väl att att jag inte får något försprång, eller liksom, om det just handlar om skola,
ja,
så är ju jag där för att lära mig.
Ja.
Alltså under själva gymnasietiden, då sket jag ju fullständigt i det. Då kunde jag försöka manipulera vilken lärare som helst bara för att få de betyg jag ville, eller få tillgång till gympasalen.
Ja.
Whatever. Men just när det kom till högskola och sådär, så är ju, jag behöver inte vara där. De skiter ju egentligen i om jag är där eller inte.
Ja.
Det handlar ju om att jag vill lära mig någonting, och det är därför jag går dit.
Ja.
Och då handlar det ju om att, till exempel som jag, min handledare Aron, under praktiken nu har jag känt sen tidigare.
Mm.
Så det jag sa till honom när jag skulle börja hos honom var att jag kan göra min praktik hos dig, men under på ett villkor, att du behandlar mig som vilken praktikant som helst. För jag vill inte att du behandlar mig som en kompis när vi jobbar tillsammans. För om du gör det så kommer jag inte lära mig någonting.
Ja.
Och jag tror att att vara tydlig med det är väldigt viktigt, om det är så att man ska ha en lärar-elev-relation också.
Mm.
Utan vi kan vara vänner på sidan av. Men när vi jobbar och när vi gör saker, då är det viktigt att du behandlar mig som en elev och inte daltar med mig för att jag,
för
att du och jag känner varandra privat.
Absolut, men det är, jag tror att det är just det som kanske, det är väl min hustler-ådra kanske, att jag känner att jag får ut mer av att vara, ja men, bli mer, vad ska man säga, så här, privat med en person. Kanske jag känner att jag kan få ut mer av den på något sätt. Jag vet inte. Eller att så här, det, ja men lite att kunna känna att så här, det jag personligen undrar över, kan jag ta med den här personen när som helst.
Ja, du tänker så. Ja.
Men jag vet inte. Det var mer en tanke jag hade som jag blev intresserad av, just för att jag, just det nu hände liksom med henne, men också att så här, kommer se tillbaka på hur märkligt det känns också att få haft den där fördelen på något sätt. Utan man känner sig väldigt speciell på gymnasiet när man får dricka sin första öl med en lärare. Det är så här, det rubbar ju ens huvud på något sätt att få göra det.
Du öl med dina gymnasielärare?
Ja, alltså när man väl hade blivit 18. Men det var ju ganska så här, man kände sig ju lite så här special då.
Ja, jag drack ju, jag har ju druckit öl med mina lärare på medieinstitutet, men inte i gymnasiet. Kändes inte det, var inte det lite så här?
Det var ju emot alla regler såklart, men, och det var ju det som gjorde det väldigt spännande.
Men jag tänker att så här, idag på medieinstitutet så är ju ja, men Jesper och Ulf som är våra två fasta lärare på skolan, eller andra folk som kommer och föreläser för oss, eller de som kommer och föreläser för oss är väl i och för sig i branschen, men jag tänker att Jesper och Ulf lever lite branschen via sina elever. De är ju inte kvar i den på samma sätt, utan de utbildar folk för den.
Ja.
Och då tror jag att det finns något så här, ja, de vill höra om hur vi utvecklas inom branschen och hur vi tänker inom, inför saker, och så kan vi bolla hur de tänker och sådär.
Ja.
Men jag tänker att en gymnasielärare, han eller hon kanske inte har så mycket i utbyte av 3 18-åringar över en öl.
Eller?
Ja, vem var din lärare och vad ville han?
Jag tror att för hans egna skull ska jag hålla det, låta det här vara osagt.
Ja, så där Magnus, då har vi spelat in ja, lite mer än en timme, ja, en timme och en kvart av 150 kilo podcast. Jag undrar hur långt det blir i slutändan. Det beror väl på hur mycket som klipps bort.
Det är så sällan du tilltalar mig så där Magnus i den här podden överhuvudtaget.
Och Mangen.
Ja, men det känns obekant på något sätt. Det är Mangen.
Ja, okej. Okay. Ja. Ja, men jag tänker att vi får väl helt enkelt ta och runda av det här med jag kanske hade fel förut när jag sa att du stod och dansade till Snook på Birkagården. Det kanske var på Elverket. Jag var ju som sagt inte där. Jag fick ju inte tillträde till sådana fester. Jag var ju fet och mobbad på den tiden.
Nej men
så jag tänker vi försöker minna oss tillbaka genom att dra igång Mr. Cool.
Ja. Bra.
Som avslutningsmusik till det 46:e avsnittet. Så får vi väl bara hälsa, ja, men säga till alla att vi är fortfarande som precis som vanligt väldigt glada att ni lyssnar, och vill ni oss någonting så är det bara att skriva under hashtaggen 150 kilo eller på mejlen jockeochmagnus@gmail.com. Mm. Och just det, jag fick en påminnelse från min mamma eftersom att hon när
från
vi pratade
mamma.
Sist. Nej, från min mamma.
Ja.
Hon försökte skriva när hon skulle söka efter hashtaggen.
Aha.
Så skrev hon 150 kg.
Ah.
Som kilo.
Ah, ja.
Och det är ju fel.
Ja.
Så att jag tänkte att vi skulle påminna om att det är kilo med bokstaverat.
Ja, precis.
K-I-L-O. Så att skriv där och då kommer vi att svara er. Och sen så ja, vi hörs nästa vecka helt enkelt.
Det gör vi. Fantastiskt.
Puss. Ta av dig din tricky caps. Ta av dig din tricky caps. Yes. Ta av dig din tricky caps.
Mr. Cool säger
ta av dig din tricky caps. För jag ville ta av dig din tricky caps. Ta av dig din tricky caps. Yes. Ta av dig din tricky caps. Ta av dig din tricky caps. Ta av dig din tricky caps. Mr.